fint att få fira gudstjänst idag, en regngudstjänst. Som Marcus nämnde i inledningen här så åker ju en del till torkkonferensen i Närke. Och jag vill bara berätta att en av våra anställda, Ia Danielsson, som jobbar med våra barn och familjer här, hon är med och ansvarar för den stora barnkonferensen på Torp. Ett ganska stort uppdrag, intensivt. Man samlar många barn till stora barnmöten. Hon har med sig musiker och sångare, ganska unga härifrån. Och vi har också ett gäng tonåringar som kommer jobba praktiskt runt barnkonferensen. Bära stolar och greja oss till att barnen har det bra. Så be gärna för Ia och för lovsångsteamet som kommer liksom hålla på dagligen där för alla barnen. Och för de som ska jobba praktiskt härifrån. De gör en stor insats. Vi är ju inne i ett tema som vi har kallat för bön. Därför att det handlar om bön. Och jag bara tänkte när vi hade parentation. Vi har haft några parentationer nu. Där vi har sagt om den personen som vi har parentation för. Att den var en bedjare. Att det var en person som bar våra missionärer, vi har idag våra barn, våra unga. Och innan jag predikar vill jag bara säga det. Kanske ska vi, några stycken som är lite yngre kanske än de allra äldsta som är duktiga på bön, fundera över huruvida bönen fortsätter att leva på det här sättet. Så inte bönen börjar tystna, för det vet jag att den äldre generationen bär på ett helt annat sätt än vi som är yngre. Under några veckor då, ett kort litet sommartema, så har vi talat om vad Jesus bad om. Och förra söndagen, tack och lov, när vi var samlade här alla åldrar, så talade vi om bön på tal om vilka som ska ta vid. Olika aspekter av bön talade vi om då, och vi fick vara med och be i gudstjänsten. Och idag skulle jag bara vilja säga någonting om liksom relationen till Jesus. Att vi får vara nära, att vi får sitta ner med honom. Att vi får lära känna honom och att han önskar det. Att han längtar efter oss. Att han liksom väntar på att vi ska sätta oss nära honom. Och jag ska stanna inför Maria. Det finns ju flera stycken i Nya testamentet. Jag ska stanna inför en av Marierna. Jag menar den Maria som berättas om att hon bor i Betania. Det berättas att hon bor tillsammans med två stycken syskon. En Marta och en Lazarus. Och har man funnits med i liksom kyrkan och läst Bibeln, då kan man de här berättelserna nästan utan till. I alla de här tre berättelserna som jag ska stanna inför så uttrycks det en sån speciell närhet till Jesus. Och jag blir berörd av det. Och har liksom återkommit ganska ofta till Maria i många år. Och den kanske mest citerade och mest välkända och mest återberättade storyn, det är ju den om Maria och hennes syster Marta, som har Jesus på besök hemma hos sig. Det här står i Lukas 10. Men jag kommer inte läsa just den här texten. Jag återger den lite. Jesus kommer hem till familjen, till Marta och till Maria. Han verkar vara där ibland och trivas hos dem. Och han sätter sig liksom i vardagsrummet och undervisar. Han är ju en rabbi, en lärare. Och Marta, vi kan möjligen gissa att hon är stora syster. Hon går igång och ordnar. Det ska ju ordnas mat och det ska bli trevligt och det ska dukas fram. Och så sätter sig systern Maria vid Jesu fötter. Och hon lyssnar till hans undervisning. Och Marta blir väldigt begripligt irriterad på sin syster Maria. Och så säger hon åt Jesus att säga till Maria. Det måste ju vara bland de mest effektiva tillsägningar om hon kan få Jesus att säga åt Maria. Men så svarar Jesus Marta. Mycket irriterande. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig så mycket. Fast att det bara är en sak som behövs. Maria har valt det som är bäst Och det ska inte tas ifrån henne. Det är ju nästan lite smäll på fingrarna. Och Marta får förstå att hon har ju inte valt den där goda delen. Maria, hon gör däremot något väldigt ovanligt och anmärkningsvärt. Hon frångår liksom sina givna sysslor, det som är tänkt för henne. Och hon kliver över gränser i sin fascination över Jesus. I sin liksom fascination över hans undervisning. Hon sätter sig vid hans fötter. Inför alla som är där. Det är en lärjunges plats hos sin lärare. Och det är därmed också en mans plats och inte en kvinnas. Hennes längtan driver henne. Hon vill höra. Hon vill lära. Hon vill ta in. Hon vill vara nära. Hon gör det inte på rätt sätt. Inte vid rätt tid. Det anser i alla fall Marta och antagligen hela omgivningen. Men Jesus tar henne i försvar. Han liksom bejakar hennes längtan. Hennes uttryck för sin längtan. Och han säger, det där som Maria nu har valt, det ska ingen peta på. Det ska ingen ta ifrån henne. Det är som att han verkar vilja beskydda Marias relation till honom. Det spelar roll för honom att hon sitter vid hans fötter och lyssnar till honom. Det spelar roll för Jesus att du sätter dig vid hans fötter. Ibland tror jag vi har hört så otroligt mycket om den viktiga bibelläsningen, den viktiga bönen, den viktiga rutinen, de dagliga vanorna. Så att vi kanske till slut tror att det är liksom bara för att jag ska ha något att bocka av. Men Jesus är angelägen om att du ska sätta dig där. Han längtar nämligen efter dig. Och han kommer försvara den platsen och den stunden om någon har något att anmärka. Vi möter också Maria och hennes syskon under ett annat sånt här gästabud. Ett annat tillfälle för liksom trevligheter och lite fest i deras hem. Och det är Johannes evangeliet kapitel 12. Och där ska vi strax läsa några verser. Jesus kommer dit och Lazarus, deras bror, han är med och sitter runt bordet. Och Marta serverar, står det, och passar upp igen. Och Maria ställer till förtret igen. Och den här gången verkar det vara fler gäster som reagerar. Och en av dem, nämligen lärjungen Judas, han som liksom sen förråder Jesus, han är den som ger liksom röst åt den här invändningen. Så vi ska läsa från Johannes 12 och vers 3. Vad är det Maria gör? Det står så här från vers 3. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att de var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa om Maria: låt henne vara. Låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Låt Maria vara. Igen så gör Maria någonting utifrån sin längtan och sin kärlek till Jesus. Hon uttrycker sig på det sätt hon vill. Och hon är obekymrad, verkar det som, vad alla ska liksom tänka. Om det här är ett lämpligt tillfälle, om hon tar för mycket plats eller om hon gör det på fel sätt. Det är som att allt och alla runt omkring henne försvinner. Det är liksom hon och Jesus. Hon gör på många sätt bort sig efter vad förväntningarna är på den här middagen. Hon ger dessutom mycket mer än vad som anses lagom eller rent av lämpligt. Och hon gör det på ett uppseendeväckande och stötande sätt. Hon verkar stå Jesus så nära. Hon verkar ha hittat en alldeles speciell plats. Och hon uttrycker det till honom. Och Jesus tar henne i försvar. Han liksom bejakar henne och ställer sig bredvid henne. Han tar henne i försvar inför alla. Det är ju som att Jesus verkar vilja möta Maria precis där hon är. Han har inte invändningar. Hon stör inte honom. Och han är så noga med henne. Tredje gången vi möter Maria, det är en väldigt speciell situation. Och den här texten är inte berömd på grund av Maria utan för någonting helt annat. Den är berömd därför att deras bror Lazarus har dött och Jesus uppväcker honom så småningom från det döda. Det är ett av Jesu liksom stora under. Men idag ska jag läsa den här texten och så ska vi läsa om Maria. Och vi bara bläddrar pyttelite till Johannes 11. Lazarus har som sagt dött. Och grejen är att redan när han låg sjuk så har man liksom kallat på Jesus. Man har skickat bud efter Jesus att han ska bota Lazarus. Men Jesus har liksom inte så bråttom utan han drar ju kvar där han är. Och Lazarus hinner dö och bli begravd. Och då kommer liksom Jesus masandes dit. Och när Jesus nu äntligen närmar sig Betania och man förstår att han är på gång så lyder berättelsen så här i Johannes 11 och vers 18. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus svarade, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade. Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade, var har ni lagt honom? De sa, Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Och sen kommer det stora undret. Men jag stannar här, för jag pratar om Maria idag. Vi ska inte göra ett jättestort teologiskt liksom paket av det jag säger nu. Men jag blir bara så berörd av, igen då, Marias relation till Jesus. Jag vet inte om ni tänkte på vad som händer när Marta kommer ut på vägen och när Maria kommer ut på vägen. De ställer nämligen båda två, inte en fråga, men de gör liksom ett påstående, ett ganska anklagande påstående. Och det råkar vara exakt samma sak. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Marta, hon rusar ut på vägen för att möta Jesus. Hon tar liksom hand om situationen och så säger hon det här. Och sen följer liksom ett slags teologiskt samtal. Det sägs väldigt viktiga saker där som vi ska vara glada att vi har i den här texten om Jesus. Men det är liksom, det slutar med det. Det här teologiska samtalet. Och sen vet vi inte vad liksom Jesus riktigt säger till Marta. Men hon går ju hem till Maria och säger, eller viskar, mästaren är här och kallar på dig. Jesus måste ha undrat ute på vägen, men vad är Maria? Jag måste också få möta Maria. Så säger Maria samma sak. Herre, om du hade varit här, hade min bror inte dött. Och då ställer Jesus inga teologiska frågor om vad hon vet om uppståndelsen. Han blir upprörd och skakad i sitt innersta. När han ser Marias sorg. Det står till och med att han föll i gråt. Och så konstaterar folk omkring. Oj, vad han höll av honom. Alltså, vad Jesus höll av Lazarus. Men jag tänker, kanske borde stå, oj, vad han håller av Maria. Det är något alldeles särskilt som liksom lyser fram, tycker jag, i de här mötena med Maria och Jesus. Hur hon är så nära och hur det verkar som att hon inte går ut på vägen och ska liksom samla ihop sig liksom inför Jesus som kommer, utan hon bara kastar ur sig sin sorg. Hon kommer med allt, precis allt som hon bär på just då. Och det berör Jesus så starkt så att han blir upprörd och skakad i sitt innersta och börjar gråta så att alla ser det. Och då är det ju inte så att Jesus har en favorit genom hela historien. Och den platsen har Maria knipit. Och vi andra får liksom hålla oss lite runt omkring. Jag är helt övertygad om att det är så han längtar efter oss var och en. Och när du kommer och kastar dig framför honom med din förtvivlan eller med din glädje, med din sorg, med dina bördor, med din vanmakt, med din ångest, så blir han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han kan liksom inte, han måste liksom få gå till handling, som det står i den här texten. Och om vi andra skulle se hur Jesus reagerar på liksom så som du har det, så skulle vi säga, oj vad Jesus håller av henne. Eller oj vad Jesus håller av honom. Vi kan precis som Maria få ha en sån här relation med Jesus. Sommaren är ju en konstig tid på många sätt. Den är både liksom alltid i världen och helt rutinlös. I alla fall om man i vanliga fall går till jobbet eller går till skolan eller liksom bor ungefär på samma ställe, så kan det för många av oss bli lite ryckigt liksom på sommaren. Det kan vi använda på olika sätt. Vi kan ju bli helt rutinlösa och liksom fullständigt, jag vet inte, gå upp i det. Eller så kan vi tänka, nu finns det också lite tid. Kanske ska jag bli en bedjare på ett annat sätt. Och kanske ska jag också söka mig till den där platsen som Maria hade. Han väntar nämligen på dig och längtar efter dig. Och vi kan få ha en sån personlig hjärta-till-hjärta-relation med Jesus själv. Han bryr sig. Han berörs av våra ord, våra känslor, våra omständigheter. Han vill leva i en sån relation med oss, var och en. Han frågar efter om vi älskar honom. Och det verkar som att han inte vill att vi gömmer undan sånt som livet liksom bär på. Där vid hans fötter kan vi liksom utan masker in till honom få uttrycka vår längtan och vår kärlek. Och den kan ha många olika namn och många olika uttryck. Det kan vara längtan efter mer. Vi sjunger om det ibland. Det kan vara desperation efter hjälp. Det kan vara frustration i brist på action. Det kan vara riktig nöd. Det kan vara vanmakt. Det kan vara behov av skydd. Det kan vara beslutsamhet, envishet, sökande efter svar, en sista utväg, hunger, iver. Varje sånt uttryck tar Jesus i försvar. Han liksom omfamnar det. Han ställer sig bredvid dig inför de andra och säger: håll tyst. Lyssna. Här är en person som uttrycker sitt innersta inför mig. Det ska ingen ta ifrån vederbörande. Allt det där gläds han över, bejakar. Allt det som är Guds tillvändhet på något sätt. Allt som är att vi har ansiktet vänt mot honom, det välkomnar han. Och tänk om vi kunde få bli så där trygga och lite obekymrade som Maria. Strunt i de andra. Hon sökte sig till Jesus oavsett vad som förväntades av henne. Oavsett hur det skulle avbryta en fin middag. Hon gör det på det sätt som hon behöver just nu. Det inbjuder han dig till idag. När vi nu firar nattvard och är i tillbedjan och bön. Du kan få söka förbön. Du kan bestämma dig för något. Också när vi går in i den här sommaren, oavsett hur den ser ut, oavsett hur mycket liksom vår vardag bryts liksom upp i någonting annat. Men några minuter här och där råder vi alla över. Sätt dig vid hans fötter. Låt oss be. Jesus, du har så många favoriter. De går inte att räkna, de är lika många som det finns människor. Tack för att du sätter sånt värde på oss var och en och på att få finnas liksom i relation med oss. Tack att du väntar, tack att du längtar, tack att du ser på oss med sån liksom värme i blicken. Och varje gång vi slår oss ner hos dig så tar du oss i försvar. Om någon skulle råka tycka något om det. Vi själva till exempel. Du längtar så efter oss. Och när du ser att vi kanske kämpar eller sörjer eller inte rår på liksom våra omständigheter. När vi berättar det för dig, när du förstår och hör och lyssnar till oss så blir du så berörd. Du bryr dig om oss. Du håller oss så högt. Och det visade du också när du dog på korset. Det fanns liksom inget liksom bortre stopp för vad du kunde tänka dig att göra för att uttrycka det. Och för att liksom upprätta den platsen. Tack för det, Herre. Tack för att du väntar och välkomnar. Och vill liksom se oss i ögonen nu den här stunden. Amen.